Behöver tron försvaras är temat. Och jag ska börja med det som sedan en tid tillbaka är mitt absoluta favoritcitat. Det kommer från en kyrkohistoriker i Cambridge som var specialist på antiken, specialist på kristendomens framväxt. Och han ställde förstås den frågan som en historiker ställer. Hur i all sin dag kom det sig att kristen tro fick ett sånt enormt genombrott? Alltså om man tänker på utgångspunkten, de är 120 personer i Jerusalem. Det är geografiskt begränsat, man är i en stad. Det är etniskt begränsat, man är judar. Det är numerärt begränsat, man är en liten grupp människor. Hur i all sin dag kan man ta över romarriket? Ja, det är klart, de tar inte över. Men det budskapet och de idéer, det de stod för, kom på förvånansvärt kort tid att bli den dominerande livssynen i västerlandet och sen bli världens största, eller i romarriket och sen bli världens största religion. Hur gick det till? Och det är klart en kristen kan säga så. Ja, det beror ju på att Gud utgöt sin ande. Och det är ett väldigt bra svar. Men en kyrkohistoriker kan inte riktigt laborera med den kategorin. Så om man sätter det lite åt sidan och tittar, ja, men kan man säga någonting mer? Vad var det som gjorde kristen tro så framgångsrik? Och hans svar är så här. Christianity was victorious because the early Christians outlived, outthought and outdied the world around them. Kristendomen var segerrik därför att de tidiga kristna outlived, det är det första. De levde på ett nytt och överlägset sätt. Det här handlar om kärleken. Det fanns något nytt i deras gemenskap, men det var också något alldeles speciellt att man brydde sig om de som stod utanför den egna gemenskapen. Detta kommenterar de antika författarna. Vad är det med de kristna? Därför att man såg att de kristna hjälpte slavarna, lyfte kvinnans situation, tog hand om barnen som andra hade övergivit. När pesten och plågorna drog fram i romarriket, och de som hade möjlighet flydde städerna för att sätta sig i säkerhet, så stannade kristna kvar för att hjälpa dem som inte kunde hjälpa sig själv. Det fanns en kärlek som man inte hade sett tidigare. They outlived världen omkring dem. För det andra, they outthought. De hade ett överlägset tänkande. Det de trodde på var sannare, rikare. Och de kristna använde tanken. De var kontinuerligt involverade i samtal och dialog och debatt med synagogan och de judar som inte accepterade Jesus som Messias. De var involverade i dialog och debatt med den romerska myndigheten som hade massor med olika synpunkter på den nya rörelsen. Och de var i dialog och debatt med filosoferna i sin tid. Och de vann de dialogerna. Och de debatterna, they outthought världen omkring dem. Och för det tredje, they outdie. De dog på ett sätt som man inte hade sett människor dö på tidigare. Ni vet en makthavare som har en grupp i inom sitt rike som man inte tycker om, som man vill hålla tillbaka. Då gör en makthavare så här att man sätter press på den gruppen. Man börjar använda våld, man fängslar. Man plågar, man torterar. Ytterst sett så dödar man människor som tillhör den gruppen. Och det går ut på, sorry, jag har fel sorts öron. Jag är inte vän med den här micken. Okej. Okay. Det går ut på, det är ju att makthavaren säger, om du inte förnekar detta så tar vi ditt liv. Men det funkade inte på de kristna. Därför att de levde för någonting större än sitt eget liv. Och de dog på ett sätt man inte hade sett människor dö på tidigare. Om vi skriver om det här så handlar detta ju om diakoni, kärlek, om apologetik, det som det här helgen ska handla om, och om det kristna hoppet. Att leva för någonting större än ens egen existens just nu. Jag tycker det här är oerhört vackert. They outlived, they outthought, they outdied världen omkring dem. Ska kristendomen komma tillbaka med full kraft i västerlandet igen, så är jag övertygad om att dessa tre aspekter måste finnas med. Du kan säkert nämna fler, men det här tillhör det som är avgörande, som är viktigt. Och nu ska vi den här helgen zooma in på det som är i mitten där, apologetiken, det kristna tänkandet, den kristna sanningen. Det här är en oerhört vacker bild över Europa. En satellitfoto från NASA. Europa upplyst av stadens ljus. Ni ser Stockholm, det lyser ganska väl där. Man kan ta detta som en metafor, en bild på det urkristna budskapet som spreds under de första århundraden runt Romarriket och som sen gradvis spreds längre och längre norrut, som på 700-800-talet kom upp här till vikingaland. Och så har vår kultur varit kristen i närmare 2000 år. Vårt land har varit kristet i mer än 1000 år. Evangeliets ljus tändes i land efter land efter land i det som vi idag kallar Europa. Och från Europa sändes sedan evangeliet ut över världen till andra kontinenter. Och utifrån missionen till andra kontinenter så är det ju så här att vi lever i den tid som är den mest framgångsrika tiden någonsin för evangeliet. Det har aldrig sett bättre ut för Guds rike i världen än det gör just nu. Guds rike, den kristna kyrkan, växer explosionsartat i Sydamerika. Växer explosionsartat söder om Sahara i Afrika. Växer explosionsartat i delar av Asien, inte minst i Kina. Det är en enorm framgångsperiod för Guds rike. Men med ett stort undantag. Nämligen Europa. Om du har fantasin med dig så kan man kanske föreställa sig att ljuspunkt efter ljuspunkt efter ljuspunkt slocknar. Därför att evangeliets ljus håller på att blåsas ut från vårt land och från vår kultur. Det här är en av de mest förvånande och märkliga historiska skeendena. Att Europa dräneras på kristen tro. Det här är en artikel från The Spectator, en engelsk kulturtidskrift. 2067, slutet på engelsk kristenhet. Så om man vill skaka om läsaren, 2067 försvinner den sista kristen från England. Hur i all sin dar har man kommit fram till det? Ja, man har gjort så här. Man tittar på utvecklingen mellan 2001 och 2011. Har du ett decennium, kraftigt nedåtgående trend, och sen bara extrapolerar du. Då kommer du till en nollpunkt förstås. 2067. Ja, det är ju inte så det går till. Det är klart det kommer att finnas kristna i England 2067. Men det är ju ett sätt att säga att siffrorna går åt fel håll. Vi har en negativ utveckling. Kan man bli förvånad och säga, ja, men jag känner till härliga växande församlingar i England. Och det gör jag verkligen. Ja, visst, så är det. Det finns underbara exempel på församlingar som växer och Guds rikes framgång. Men den stora bilden är ändå det här. Det gäller samma sak i Sverige. Det finns fantastiska, härliga exempel på människor som kommer till tro, församlingar som växer. Och samtidigt så är det inte den stora bilden. Den stora bilden också i vårt land är någonting annat. Svenska kyrkan, det största samfundet i Sverige, de är jätteduktiga på all form av statistik. Så här ser det ut om man inte tar medlemskap, för det är en lite speciell sak i Svenska kyrkan. Om man tar det som kan signalera lite mer av andlig överlåtelse, nämligen gudstjänstbesök söndag förmiddag. Söndagens huvudgudstjänst. 1990, så under ett år, var det sammantaget över 9 miljoner gudstjänstbesökare söndag, huvudgudstjänsten i Svenska kyrkan. 25 år senare hade det mer än halverats. Då var det 4,2 miljoner. Alltså, för att citera en av biskoparna, en kollaps av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Det betyder ju inte att det inte finns församlingen Svenska kyrkan som växer och där det finns ett härligt andligt liv. Men den övergripande bilden är ändå så här. Eller ta ett annat exempel. Sverige är faktiskt känt som ett stort missionsland. Det är ofta väldigt uppmuntrande att resa utomlands och möta bröder och systrar i tron på Jesus. Därför att många är mycket tacksamma för svenska missionärer. Som har fört evangeliet till Brasilien till exempel, svenska pingstmissionärer. Eller har fört evangeliet till Afrika, till Etiopien. Eller till andra platser. Med tanke på vilket litet land och hur relativt få vi har varit som befolkning i Sverige, så har Sverige varit ett stort missionsland. Det kan man se på statistiken, att vi har en härlig missionsstatistik. Det ser ut så här, och nu följer jag Svenska missionsrådet. Det här är siffrorna för det sammanlagda antalet officiellt utsända missionärer i Sverige, samtliga samfund, alla kyrkor. 1911, då är vi strax efter den stora folkväckelsen på 1800-talet, precis när pingströrelsen växer fram. Då var det 450 personer utsända från Sverige. Det fortsatte att växa under 1900-talet. 1960 var det 1550 och höjdpunkten var 1983. Då var det 1900 missionärer utsända. I tillägg förstås säkert mer individuella enskilda initiativ som inte finns här i den statistiken. Men det är ganska mycket. 1900 personer. Men sen faller det radikalt. 1998 så var det 867, 2002 var det 696 och sen finns det ingen nationell statistik längre. Jag vet inte om man inte har vågat. När jag pratar med samfundsledarna så säger de att det har fortsatt neråt och vi är helt enkelt tillbaka till till var vi var för 100 år sedan. Snart tar jag en handmick istället. Ett sista försök. Well. Okej. Förstår inte vad detta är för. Sista försöket. Okej. Vi har alltså en kurva där vi är tillbaka. Läget för 100 år sedan. Jag kunde fortsätta att ge statistik. Jag ska inte göra det. Det är inte meningen att komma här till Stockholm och bli deprimerad som intro på en konferens. Men jag tror det är viktigt att vi vågar se sanningen, se situationen. Det är först när man vågar identifiera problem som man kan göra någonting åt problemen och ta tag i dem. Så man verkligen kan både utbe sig en strategi och en öppning från Herren och använda den tankeförmåga som Gud har gett oss att söka en väg framåt. Därför tror jag att det är viktigt att se situationen i vitögat. Skulle man kunna tänka sig att kristendomen faktiskt raderades ut från Europa? Ja, det går inte att utesluta. Det där har faktiskt hänt förr. Om man tittar på Muhammed och de efterföljande kaliferna under 600- och 700-talet så sker det en mycket snabb muslimsk expansion och det sker i tidigare kristna områden. Hela Nordafrika och Turkiet. Islam kommer från, och för övrigt stora delar av Mellanöstern där det fanns kristna. En muslimsk expansion som drev bort huvuddelen av de kristna. Detta skedde med våld, med militär medel, med förtryck. Men inte minst i Nordafrika så decimerades ju antalet kristna oerhört kraftfullt. Om man tittar i Kina, kulturrevolutionen som pågick mellan 1966 och 1976, så drev Mao Zedong genom en fruktansvärd revolution där han offrade miljoner av människor för det stora projekt han hade som gick under parollen förstör de fyra gamla. De fyra gamla var gamla tankar, gamla vanor, gamla traditioner och gammal kultur. Man stängde igen kyrkor, man stängde igen skolor och man utsatte de kristna för oerhörd förföljelse. Igen så skedde detta med våld och förtryck. Så det har skett väldigt stora förändringar i områden där kristna har funnits tidigare. Om vi tittar historiskt. Det är klart att det skulle kunna ske i Europa. Om vi tittar på det som sker nu, så till skillnad från de här två exemplen, så har ju sekulariseringen av Europa inte alls skett med våld eller förtryck. Åtminstone inte i Västeuropa. Man kan ju se delvis under Sovjettiden och Östeuropa så fanns ju sådana processer. Men om vi tar Västeuropa där sekulariseringen har gått längst, så är det ju en process som har skett helt utan våld och förtryck från överheten. Alltså helt annorlunda än den muslimska expansionen. Hur har det gått till? Jag brukar ge den här lilla översikten som ett sätt att försöka förstå utvecklingen i västerlandet. Och säga så här, i grunden har vi två rotsystem till vår kultur. Det ena rotsystemet är kristen tro, som många av oss känner väl. Alltså tron på Jesus Kristus. Jag kunde självklart sagt Abraham här. Det börjar ju med att Gud utväljer Abraham, det judiska folket, och så föds Jesus. Och så blir denna tro någonting som inte bara berör det judiska folket utan bryter gränsen mellan hedning, mellan jude och hedning. Och budskapet om Israels Gud som är hela världens Gud, om hans son Jesus Kristus, sprids i vår del av världen och ut över världen. Efter 300 år så blir kristen tro den dominerande tron i romarriket. Och sen är kristen tro det dominerande perspektivet i vår kultur. Det är förstås förfallsperioder och förnyelseperioder. Tiden före reformationen skulle jag säga var en djup förfallsperiod. Reformationen innebar en förnyelseperiod. Oerhört starka väckelser över stora delar av Europa på 1700-talet och 1800-talet och en bit in på 1900-talet. År 1900 så var det en förhållandevis stark kyrka i Europa. Ingen, det säger ingen, kunde föreställa sig den kristna kyrkans kollaps. Jag får låna en sån mic istället. Nu är jag trött på den här. Okej. Okay. Är den igång? Yes. Nu kör vi så här istället. Okej. Okay. Ingen år 1900 kunde föreställa sig det som skulle hända de kommande 100 åren. Ingen hade på kartan att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Hur gick det till? Det här är ju en jätteviktig fråga att fundera på. Sverige var år 1900 ett land där det varit starka väckelser. Nya väckelser skulle komma med pingströrelsen. Det skulle bli en församling i varenda stad i Sverige. En nationell väckelse. Vi skulle sända missionärer ut över hela världen. Ingen föreställde sig att vi skulle vara världens mest sekulariserade land. Hur gick det till? Det är förstås en komplex process med flera olika faktorer. Men en väsentlig faktor är detta. Att det finns ett annat idésystem i vår kultur som har sina rötter tillbaka i bland de gamla grekerna. Humanismen, där utgångspunkten inte är en skapargud utan där utgångspunkten är människan. Med Protagoras ord, människan är alltings mått. Utgår inte från Gud, utgår från människan. Utgår inte från en uppenbarelse från Gud utan utgår från människans förnuft. Humanismen finns hos de gamla grekerna före Kristus. I samband med renässansen på 1400-talet så börjar man plocka upp vissa delar av det antika arvet. Man läser källorna på grundspråk. Man blir fascinerad av att kunna bejaka den här världen eftersom kyrkan delvis hade varit världsfrånvänd. Så en del kristna plockar upp i för sig viktiga delaspekter från humanismen. Och så kommer det som är det avgörande. Under upplysningen så väljer den intellektuella eliten i vår kultur att byta rotsystem. Att inte längre utgå från Gud utan utgå från människan. Och det är detta idésystem som har tagit över. Det är det som har hänt. Att det som en liten grupp människor tänkte på 1700-talet, en del intellektuella, filosofer, konstnärer, några vetenskapsmän, det har idag blivit defaultläget, majoritetsuppfattningen, det har gradvis tagit över vår kultur. I vårt land så är det en speciell figur som spelar en stor roll. Den här processen har pågått över hela västvärlden. Men den är kanske starkare i vårt land än i nästan alla andra länder. Och det har bland annat med den här mannen att göra, Ingmar Hedenius, professor i filosofi i Uppsala, som skrev en bok som heter Tro och vetande, som under 50-talet startade den största livsåskådningsdebatten sedan reformationen i Sverige. Han var nära vän med Herbert Tingsten som var chefredaktör för Dagens Nyheter. Och de två bildade ett formidabelt team. Professor i filosofi i Uppsala, chefredaktör för DN, två ateister som beslöt sig för att attackera gudstron och inte minst den kristna kyrkan. Ingmar Hedenius gav ut boken Tro och vetande. Vid 100-årsminnet av hans födelse så var det en artikel i Svenska Dagbladet där man diskuterade betydelsen av tro och vetande och Ingmar Hedenius. Så här skrev Johan Lundborg. Att säga att den, boken Tro och vetande, slog ner som en bomb är ingen överdrift. Hedenius blev ateisternas apostel nummer ett. Och de hudflängda teologerna fick huka sig i bänkarna. Hedenius och Tingsten, alltså DNs chefredaktör, hade tillsammans riggat den mediala segern och utan tvekan vann Hedenius det retoriska slaget i stor stil. Teologer och biskopar fick springa gatlopp. Så det hade väldigt stor betydelse när det gäller hela inställningen till kristen tro. Sen gör Johan Lundberg en intressant kommentar. Smolk i bägaren var möjligtvis att Hedenius inte fick något som helst understöd från sina filosofiska professorskollegor som istället blottade svagheten i hans argumentation. Men denna diskussion exponerades inte medialt. Alltså, han hade egentligen ingen förödande kritik av kristen tro. Men det var alldeles för få som avslöjade svagheten hos Hedenius. Han vann så att säga felaktigt. Så, humanismen, Protagoras, människan som alltings mått har tagit över vår kultur, till att börja med i namn av förnuft som Hedenius, för det var ju det han drev hela tiden, en förnuftig människa kan inte längre tro på Gud. Men ironiskt nog, vad har detta lett till? Om vi tänker på de senaste månaderna, så har vi haft en stor diskussion i vår kultur om hela upplösningen av sanningsbegreppet. Oxford Dictionary utser varje år vad som har varit årets nya ord. 2016 var årets nya ord post-truth, alltså efter sanning. Att vi har så att säga kommit förbi tanken på en objektiv och enhetlig sanning. Vi talar om fake news och alternative facts. Här är någonting djupt ironiskt. Det startade som ett sökande efter absolut sanning. Men eftersom man har människan som utgångspunkt så har det slutat i relativism. I en upplösning av sanningen. Här är en tankegång, om du vill fördjupa dig, den som finns väldigt tydligt hos Francis Schaeffer, en av mina idoler och hjältar. Hans första bok hette Escape from Reason, på flykt från förnuftet. Och det han hävdar är att när människan försöker befria sig från Gud och sätta sig själv och sitt eget förnuft i centrum, så är det inte ökad rationalitet, ökad förnuftsmässighet, utan det kommer leda till det irrationella. Till det relativistiska. Till att man beger sig på en flykt från det förnuftiga. Och det går faktiskt att argumentera för att det är precis det vi ser i vår kultur nu. Tänk efter själva. Så länge kristendomen under 1000 år i vår kultur dominerade, så fanns inte relativism eller postmodernism eller post-truth. Alla var överens om att någonting är sant. Det har kommit efter det att vi har gjort upp med kristendomen. och människan står själv. Och då blir detta dilemmat för Protagoras. Och människan är alltings mått. Ja, det är ju du och jag och alla andra individuella människor. Och då har man gjort av med grunden för sanning. Men hur i all sin dag har... Det här låter ju väldigt abstrakt och teoretiskt. Vem bryr sig om några upplysningsfilosofer på 1700-talet eller Ingmar Hedenius? Liksom, hur tar det över en hel kultur? Det har med flera olika saker att göra, men inte minst med utbildningsväsendet i Sverige att göra. Jag har massor med gånger gjort under 10-15 års tid frågat så här ett auditorium. Jag har ju stått inför tusentals människor och frågat, om du tänker på din skolgång, skulle du säga att skolan, det offentliga utbildningssystemet i Sverige, att det är positivt eller neutralt eller negativt i relation till kristen tro? Och det är klart, det överväldigande svaret jag har fått är ju att utbildningen inte har varit positiv, inte neutral, utan har varit negativ till kristen tro. Min lilla amatörundersökning bekräftades för 1,5 år sedan av en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Där en forskare hade undersökt just vad är attityden i skolan från lärare, från elever, i läromedel. Hur diskuterar man Gud, kristen tro och religion? Och ni ser rubriken när humanistiska fakulteten presenterar den här doktorsavhandlingen. Lärare och elever talar ofta om religion som något föråldrat och främmande. Jag läser doktorsavhandlingen. Under observationerna var det slående att mycket av klassrumstalet präglades av upplysningsidéer och perspektiv på den historiska utvecklingen och på religion som hämtar sin inspiration i denna idétradition. Utifrån den sekulära berättelsen framstod vissa saker som självklara och obestridliga. Till exempel förekom en uppfattning om tid där historien ses som en linjär evolutionär utvecklingslinje som innebär att mänskligheten utvecklas från lägre till högre utvecklingsstadier och där religion framställs som en föråldrad kvarleva. Alltså ett utbildningssystem som säger förr trodde vi på Gud, nu är vi sekulära. Innan vetenskapen tänkte vi så, nu tänker vi så. Och så förläggs kristen tro till det där som var tidigare. Det som vi har utvecklat oss bort ifrån. Jämfört med tidigare generationer så befinner vi oss under oerhört lång tid i utbildningssystemet. Bara någon generation tillbaka, om jag tar mig själv som utgångspunkt, så var det många som gick, man gick 6 år i folkskola. That's it. Och sen var de ute och jobba. Idag så går ju alla 12 år. Väldigt många går 15 eller 20 år i utbildningssystemet. Under sina mest formerande år befinner man sig i ett utbildningssystem som har den här attityden till tro. Här har ni en, inte den enda, men en viktig förklaring till sekulariseringen. Hur kunde humanismen ta över vår kultur? Det har med utbildningssystemet att göra. Och på senare år har det förstås också väldigt mycket med media att göra. Det här innebär att den som är kristen hamnar under en väldig press. Att växa upp, om man har sin bakgrund i en kristen familj eller en kristen församling, och så växa upp i det här landet, det innebär att man kommer under press. Man kan säga så här, om du har fantasin med dig. Man tänker sig att man växer upp i en kristen familj och finns i en kristen församling. Då är det så att man får höra en röst som genom ens uppväxt säger så här. Det finns en Gud. Det finns en Gud som har skapat dig. Det här livet är meningsfullt. Det är viktigt att vara människa. Någon vill att du ska finnas. Gud älskar dig. Tro på honom. Följ honom. Lita på honom. Han vill dig väl. Han har en plan för ditt liv. Och han är full av nåd. När du gör fel, det finns förlåtelse. När du faller i synd, det finns upprättelse. Han har bevisat sin kärlek för oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det finns förlåtelse och försoning. Läs hans ord, han har talat till oss. Be till honom, han lyssnar. Han svarar inte alltid som du har tänkt dig, men han svarar. Det är meningsfullt att be. Du inser ditt sammanhang som är mycket större än ditt eget liv. Det finns en fortsättning bortom döden. Det finns ett hopp. Okej, fantastisk röst. Fantastiskt perspektiv på livet. Underbart. Okej, den ena rösten. Men sen finns man i världens mest sekulariserade land. Man går i ett utbildningsväsende som är djupt sekulariserat och hävdar humanism. Och då får man under hela sin uppväxt höra en annan röst. Den säger så här. Nej, det finns ingen Gud. Sorry. Det finns ingen Gud. Det där är bara en myt, en förhoppning, en tom önskan. Det finns ingen Gud. Det enda som finns är universum. Energin och materien som denna tillvaro består av. Det finns ingen tanke, inget medvetande. Det är en slump att vi finns. Att du finns, att jag finns. Ren tillfällighet. Gör det bästa av ditt liv så länge du har det. En dag är det borta och då... Allt slocknar. Finns ingen fortsättning. Du kan ju inte läsa en gammal bok från antiken. Du kan ju inte låta dig styras av... Alltså, jag vet att det finns en och annan fin tanke i den här boken. Men det är ju skrivet av människor som inte hade en aning om det vi vet idag om universum. Det är ju att förnedra sig själv. Att binda upp sig till myter och legender från antiken. Det är klart det kan hjälpa och psykologiskt att be. Det är ju som om man har ett problem och så går man och bär det för sig själv och sen till slut delar man det med en vän och då pyser det ut lite psykisk energi. Det är en befrielse. Ja, visst så är det väl med bön. Men det är ju ingen som hör. Det är bara att du lurar dig själv. Du pratar med taket. Det finns ingen som hör. Okej. Där är den andra rösten. Ganska stark, ganska ihållande. Men tecknar ett helt tomt perspektiv på livet. Men backar upp det med att det skulle vara det mest förnuftiga. Och ofta implicerar att det är det vetenskapliga sättet att se på livet. Vad gör det med en person som växer upp med ena rösten där och den andra rösten där? Man blir ju helt förstörd. Då skapas det som psykologer kallar för kognitiv dissonans. Dissonans är ju när två toner inte passar ihop när det skär sig. Kognitivt har med tänkandet att göra. Det uppstår kognitiv dissonans. Tankarna skär sig. Och psykologiskt har vi en inbyggd tendens att befria oss från kognitiv dissonans. Det gör ont. Så man måste få bort den ena tonen för att kunna omfamna den andra mer helhjärtat. Den ena tanken för att omfamna den andra mer helhjärtat. Och det är ju det som har hänt i vårt land. Massor med människor har valt att kasta bort tanken på Gud för att istället omfamna sekulariseringen. Det här är ju som att stå med en fot i en båt och den andra foten i en annan båt. Och så glider de isär. Nu kan jag inte precis förevisa någon form av spagat, men det som händer här, det är ju att situationen blir mer och mer ohållbar. Och det är inte kognitiv dissonans, det är ju dissonans i skrevet. Man måste göra någonting. Och du bara måste flytta över så du har båda fötterna i samma båt. Och det är ju det som har hänt i vår kultur. Att massor med människor har flyttat över så de står med båda fötterna i sekulariseringens båt. För de har inte fått någon hjälp att flytta över båda fötterna och stå tryggt i kyrkans skepp. Man har inte fått hjälp att kunna helhjärtat bejaka evangeliet också tankemässigt. Jag hoppas ni inser vad jag håller på att göra. Jag försöker svara på frågan. Behöver tron försvaras? Ja! Det gör den. Vi lever i ett av världens mest kristendomskritiska länder. I en kultur som under 200 år gradvis och efterhand allt snabbare har vänt sig mot den kristna tron. Och där Hedenius och andra har kommit undan därför att de har inte mött verkligt motstånd för de idéer som de har presenterat. Tron behöver försvaras. Och det är ju det som apologetik handlar om. Det är ju det som apologetik handlar om. Och det är det som jag vill försöka säga någonting om då. Vad borde vara vår respons? Det tragiska är ju att så lite av kyrkan har gett en apologetisk respons på den här utvecklingen.
apologetik. Och jag har numera en av mina mailadresser är apologetik.se. Jag pratade nyligen med någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon i telefon som skulle försöka reda ut vad så skulle ha min mailadress, någon myndighetsperson som uppenbarligen inte visste vad apologetik var, det kan jag säga. Ordet apologetik kommer från ett grekiskt ord, apologia. Det finns 18 gånger i Nya testamentet. Inte om du läser en svensk översättning, för det översätts inte med apologetik. Det översätts med att försvara eller svara. Men det finns 18 gånger. Det återkommer på många sidor i Nya testamentet. Det har sin bakgrund i det grekiska rättsväsendet. Där man, precis som i ett modernt rättsväsende, fanns en åklagarsida som la fram en anklagelse, det kallas för en kategoria. Och sen fick försvarssidan lägga fram ett försvar, det kallas för en apologia. Att försvara, i det här fallet då sin oskuld, att man inte är skyldig till brottet man anklagas för. Så många ord så har det sen en lite vidare betydelse, inte bara att juridiskt försvara sig i en domstol. Utan det betyder också att svara för sig rent allmänt. Att ge svar på tal. Att reda ut hur någonting ligger till. Att förklara någonting. Att motivera någonting. Och jag tycker att den kanske enklaste definitionen av apologetik, det är att förklara och försvara kristen tro. Kristen apologetik, det handlar om att förklara och försvara kristen tro. Det har ju då två moment. Att förklara, det handlar ju om innehållssidan. Vad menar vi när vi säger Gud? Alltså tre bokstäver. G, U, D. Vad menar vi? Är det en gubbe på ett moln? Är det en opersonlig energi? Vad menar vi med Gud? Vi måste förklara innehållet. Och sen måste vi försvara, det handlar om sanningshalten. Varför ska vi tro på Gud sådan som Bibeln beskriver honom? Varför ska vi tro att Gud är just fader, son och ande, en personlig Gud som är en relation i sig själv? Så vi behöver förklara innehållet och försvara sanningshalten. Det är vad apologetik handlar om. Och det här är vi ju uppmanade att göra utifrån Nya testamentet. Det mest kända ordet om apologetik är ju första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Och där det står i vers 16, var alltid beredda att svara. Där har du apologia, ett av de ställena där ordet finns. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Det står ett annat ord på grekiska som man kan förstå även om man inte förstår grekiska. Som kräver besked. Där står det logos. Alltså som undrar över logiken. Hur hänger det ihop, det som du tror på? Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Så aposteln Petrus uppmuntrar oss till apologetik. Paulus är kanske den som ger mest utrymme åt den här dimensionen. I Filipperbrevet säger han så här: jag är satt att försvara evangeliet. Där har ni apologia. Han såg det som verkligen som en kallelse. Jag är satt att försvara evangeliet. Och han mötte ju kritik i sin samtid. Från judar som förnekade att Jesus var Messias. Från romare som hade sina olika uppfattningar som de menade omöjliggjorde evangeliet. Och Paulus fick försvara evangeliet. Han säger i det där första var Filipperbrevet 1, vers 16. I Filipperbrevet 1, vers 7, så bara ett par verser tidigare, så säger han så här. Att jag försvarar och befäster evangeliet. Jag försvarar, där står apologia, och befäster evangeliet. Jag läste lite kommentarer, liksom NT-experter som kommenterar det här kapitlet, Filipperbrevet. I en ny kommentar så skriver man så här om detta ställe. Försvarar och befäster. Det innefattar alla hans, Paulus, ansträngningar att avväpna fördomar och övervinna invändningar. Den aspekt av Paulus apostoliska arbete där han försökte bekräfta sanningen av evangeliet genom bevis, vittnesbörd och rätt fram proklamation. Han försvarar och befäster evangeliet. Försvarar det mot angrepp utifrån och befäster det. Visar dess sanning. Försvara, det är ju när det kommer kritik utifrån. Befäster, det är när man tittar på själva tron. Är den stabil? Jag har tittat lite på det här ordet som man översätter med befäster. Det grekiska ordet finns på ett antal ställen i Nya Testamentet, i Hebreerbrevet. Då översätts det så här. Människor svär vid en som är högre än det. Eden blir en säkerhet som tystar varje invändning. Alltså det är någonting som bekräftar. Så att man nu kan stå säker. Ett annat ställe i samma kapitel, Hebreerbrevet kapitel 6. Detta hopp är vårt själs ankare, det är tryggt och säkert. Så Paulus försvarar mot invändningar och bekräftar, visar att den kristna tron står säkert, är stabil, kan bli bekräftad. Detta präglade också Paulus när han spred evangeliet i Romarriket. Kunde läst massor med ställen och sett att för Paulus är detta helt konsekvent. Men här är ett intressant ställe. Apostlagärningarna kapitel 17, vers 3-4, när Paulus kommer till staden Thessalonike. Och jag har här den engelska översättningen, New International Version, som översätter det här lite skarpare och tydligare än vad svenska översättningar gör. Så att om ni ser den engelska översättningen här, och om man då tar den översättningen på svenska så blir det ju så här. Efter sin vana gick Paulus till synagogan. Under tre sabbater resonerade han med dem utifrån skrifterna. Förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Den Jesus som jag proklamerar för er är Messias, sa han. Några av judarna blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Och det gjorde också ett stort antal gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. När Lukas ska beskriva vad det Paulus gör så använder han fem olika verb. Om jag tar bort all annan text så får ni verben här. Han resonerade, han förklarade, han bevisade eller visade verkligen att han proklamerade och människor blev övertygade. Väldigt intressant. Hur mycket av evangelisation och förkunnelse och predikan, om vi tänker vad som försiggår i svensk kristenhet, skulle man karaktärisera med de fem orden? Kanske inte jättemycket. Här har vi ju ett stort fält att utveckla. Att resonera, att förklara, att bevisa eller verkligen visa att proklamera detta och hjälpa människor till en personlig övertygelse. Det är också väldigt intressant att se hur Paulus i det här stället, hur väl medveten han är om hur människor tänker och hur logisk han är i sin presentation. Han samtalade med dem utifrån skrifterna, det är fortfarande Apostlagärningarna kapitel 17. Han samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Notera att han kommer inte in i synagogen och säger Jesus är Messias. Alltså Jesus från Nazaret är Messias. Alltså Jesus, den korsfäste Jesus är Messias. Det kan han absolut inte säga, det är helt meningslöst. Därför att huvuduppfattningen bland judarna i hans samtid var att Messias skulle komma segerrik och besegra den romerska ockupationsmakten. Då går det inte att säga att det är Jesus som romarna har dödat är Messias. Det är att motbevisa sitt eget budskap. Därför gör Paulus något annat. Han säger inte Jesus är Messias. Han säger, vi är överens om skrifterna. Vi är överens om att skrifterna utlovar Messias. Låt oss göra ett studium för att se, vad säger skrifterna om Messias? Och så visar han utifrån skriften. Så bevisar han utifrån skriften att Messias inte bara ska komma segerrik. Han ska först göra det oväntade, att lida för sitt folks synd och sedan uppstå. Och det är först när han har visat att samtiden har en felaktig messiasuppfattning som han kan introducera Jesus. Så han argumenterar i två steg. Han börjar med att klargöra messias roll och sen presenterar han Jesus som denna utlovade messias som skulle lida och sen uppstå och sen ska komma segerrik och ställa allt till rätta. Här behöver vi ju tänka igenom hur vi talar om kristen tro idag i en kultur som har en massa felaktiga föreställningar om Gud och om kristen tro. Och vi måste försöka reda ut hur vi kan göra en logiskt sammanhängande presentation in i den här kulturen som vi är en del av. Så Petrus sysslade med apologetik, Paulus sysslade med apologetik och det är alldeles uppenbart att Jesus sysslar massor med apologetik. Jag brukar visa den här statistiken. Det är ju enkelt nu när man har bibelprogram. Man kan ta reda på allt när det gäller statistik och ordanalyser och så. Om du i Bibel 2000 tar de fyra evangelierna och så söker du på ordet frågade så dyker det upp 145 gånger. Om du söker på ordet svarade så finns det 275 gånger. Alltså Jesus stod inte på en piedestal och förkunnade. Jo, han förkunnade också. Han gick till synagogan och predikade, han proklamerade Guds rike. Men huvuddelen av sin tid använde Jesus i dialog och samtal och debatt. Tänk efter själv, evangelierna är i stort sett ett enda långt böljande samtal mellan Jesus och olika människor, individer och grupper och folkmassor. Man samtalar och försöker reda ut vad Guds rike är, vem Messias ska vara, vad det innebär att bli född på nytt, om det levande vattnet och så vidare och så vidare. Vi behöver lära oss att samtala och ha dialog om vår tro. Så länge kristen tro var majoritetstron så funkade det så här att för väldigt många människor så var tron till stor del en ärvd tro. Det kan fortfarande bli en personlig tro. Men man hade väldigt hjälp av att sammanhanget, familjen, församlingen, skolan kanske och samhället som stort pushade en i en viss riktning. Och de flesta av oss människor, vi är ju sådana att vi följer med strömmen. Det är enklast att gå i den riktning som många andra går i. Och sen kan tron då förstås efterhand också bli personlig. Men detta att tron var ärvd var en icke oväsentlig del i att man var kristen. Nu har den kristna kyrkan tappat oerhört mycket mark. Och nu kommer det helt avgörande om kristendomen ska komma tillbaka i vår del av världen. Det är att den kristna tron måste bli en vald tro. Alltså, det finns kanske inte i ens familj, det finns inte i kulturen runt omkring. Det är ingenting överhuvudtaget som man har ärvt eller haft liksom medvind att gå i det hållet, åt det hållet. Utan nu handlar det om att personligen välja och säga ja till evangeliet. Och därmed välja bort det som man så att säga har ärvt från sin omgivning och sin kultur. Det var ju så kristendomen växte från början. Det här är verkligen ingenting främmande för kristen tro. Men jag tror vi i den kristna kyrkan i Sverige som har en lång historia av att ha kunnat dra nytta av, kunna segla med det här att tron ärvs sociologiskt. Vi har tappat detta. Hur hjälper vi människor att välja tro? Och det handlar ju väldigt ofta då om att visa att den här tron och den här tron är inte sann. Det som du har ärvt i världens mest sekulariserade land, det är tomt och falskt. Du behöver välja det som är sant och fyllt av liv. Och här kommer ju apologetiken in. Om vi ska bli en gemenskap som kan hjälpa människor att välja tro så måste vi kunna förklara tron och vi måste kunna försvara tron, motivera tron. Och det är därför vi har den här konferensen, eller hur? Att vi ska gå vidare på det. Och det här handlar ju om ytterst sätt att göra det här valet. Här har ni min idol, en av dem. Jag har en ganska lång lista av favoriter. Francis Schaeffer. I sin bok Den Gud som finns till så talar han om vad innebär det att bli en kristen. När en människa blir en kristen så handlar det om att en människa måste böja sig två gånger. Man måste välja att böja sig två gånger. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning av vad det är att bli en kristen. För det första behöver hon böja sig på varandets område. Metafysiken. Det vill säga att erkänna att hon är en skapad varelse inför den oändliga personliga skaparen som finns till. Man måste välja att böja sig och säga jag är inte allting smått. Du finns Gud. Du fanns före mig. Det är du som har gjort att jag finns. Du är min skapare. Jag erkänner mitt beroende av dig. Jag böjer mig inför dig som min Gud. Och jag är en liten beroende skapad varelse. Jag finns därför att du finns och har låtit mig finnas till. Man böjer sig metafysiskt. Då måste man välja bort humanismen. Jag är inte allting smått längre. För det andra, för man måste böja sig en gång till om man ska bli kristen. Inte bara vara gudstroende i någon sorts allmän mening. För det andra, när en människa blir kristen behöver hon böja sig på moralens område. Det vill säga erkänna att hon har syndat. Och därför har en sann moralisk skuld inför den Gud som finns till. Om hon har en sann moralisk skuld inför en oändlig Gud står hon inför det problemet att hon som ändlig varelse inte har någon möjlighet att ta bort en sådan skuld. Vad hon behöver är en icke-humanistisk lösning. Och nu kan hon möta Guds sanna löfte. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Alltså att Jesus löser vårt moraliska problem. Han kan erbjuda förlåtelse och lösa det som vi själva inte kan lösa. Man måste böja sig metafysiskt och man måste böja sig moraliskt. Man måste erkänna att man är en skapad varelse och man måste erkänna att man har misslyckats och inte kan reparera den skadan själv. Man behöver något icke-humanistiskt, alltså någonting utanför sig själv. Man behöver evangeliet om Jesus. Behöver tron försvaras? Yes! Och Gud har gett oss många olika verktyg. Och jag är själv väldigt entusiastisk och inspirerad inför det som håller på att ske. Jag tror att vi står precis vid tröskeln, vid en dörröppning inför något spännande i Guds rike. Från så många håll idag kommer det förfrågningar om att få hjälp kring apologetik. Och jag tror vi är i ett läge där vi skulle kunna börja långsiktigt, systematiskt och kvalitetsmässigt börja hjälpa församlingar att bygga upp en apologetisk kultur på en ny nivå. Att vi ännu mer än tidigare kan vara med och skapa en ny attityd i församlingen och bland kristna och kunna träna en ny generation. Funkar det? Ja, jag får massor med exempel på att det funkar. Låt mig bara sluta med att ge ett par exempel. Jag var på en bibelskola för inte allt för länge sedan. Jag hade en hel förmiddag om apologetik. När förmiddagen var slut och vi skulle gå på lunch, så jag sa tack så mycket för den här förmiddagen, så var det en tjej där som bara släppte pennan och slog ut med händerna och sa: varför har ingen sagt det här förut? Hon syftade inte på att vi skulle gå till lunch, utan apologetiken. Och då visade sig när jag pratade med henne att hon hade funnits i en församling i hela sitt liv. Hon var lite över 20 år. Hon hade aldrig hört ett ord om att man kan tänka och argumentera och försvara den kristna tron. Den hade bara tagits för given och man hade inte kopplat den till det här området av livet. Varför har ingen sagt någonting om det här förut? Och för henne var det en stor befrielse att se att man kan använda också huvudet i relation till kristen tro. Jag var på en resa nyligen och under samma helg så kom två helt olika personer med olika livshistorier kom fram och ville tacka mig och sa Och båda sa faktiskt precis samma sak. Jag har läst dina två böcker om Skeptikerns guide till Jesus. Alltså historisk undersökning av evangeliernas trovärdighet och historisk undersökning av Jesu identitet och Jesu uppståndelse. När jag började läsa böckerna var jag inte kristen. När jag kom till slutet av del två hade jag blivit en kristen. Så Herren använde det för att väcka tro och dra in människor i sitt rike. Så jag tror vi ska vara väldigt uppmuntrade här att för många kristna innebär detta en befrielse att få se, man kan ta med sig huvudet också som kristen. Och Herren använder det för att dra in människor i sitt rike, i evangelisation, att det väcker tro. Här är en annan av mina hjältar, John Stott. Sista citatet. Antiintellektualism och andens fullhet är ömsesidigt uteslutande eftersom anden är sanningens ande. Man kan inte vara antiintellektuell och räkna med att man skulle vara, uppleva andens fullhet. De här två sakerna hänger förstås samman. Anden är sanningens ande och han vill inkludera och rena och upplysa och använda också vårt förstånd. Okej, tack.
Tack så jättemycket, Stefan. Vi ska fortsätta med en stund med frågor faktiskt, som vi tänkte ta en kvart 20 minuter till. Så att, är det någon som vågar inleda frågestunden kring det här temat? Ja, varsågod.
Ja, hej. Henrik heter jag och jag kommer från Västerås. Jag tänkte alltså i början av din diskussioner, så att du sa så att hur kristendomen spred sig. Så jag tänkte säga så att det är mest vad jag tror, alltså att det är kärleken, och du också sa det, men det var den största skillnaden mellan alla andra tro som fanns och kom efter. Det var just att Gud, eller Guds bild, har ändrat sig. Alltså om man gå mer tillbaka i tiden alltså, och försöka alltså, forska så mycket som möjligt inom religionerna som fanns under människans tid. Det är alltid alltså, man var rädd från Gud. Alltså, Gud var någon som kommer att straffa dig. Någon som, till kristendomen, även alltså, under Moses tid. Alltså, det är också Gud var the God of soldiers. Och alltid alltså straffat även alltså många av dem, och så även straffade Moses. Så det här är ju den största skillnaden, tycker jag. Och så jag tänkte fråga dig om du håller med, alltså att just det här skillnaden.
Alltså frågan är om kärleken är den största skillnaden mellan kristen tro och andra religioner. Det kan man hålla med om. Det ligger väldigt mycket i det. Bilden av Gud skiljer sig från mellan kristen tro och andra religioner. Jag skulle ju säga att det är faktiskt en enhetlig bild mellan gamla och nya testamentet. Jag ska tala om det imorgon på ett seminarium, om du har någon här har frågor om hur ska man tänka kring bilden av Gud i gamla testamentet. Men om du tar kristen tro kontra andra religioner, så är frågan om bilden av Gud, det är verkligen en avgörande fråga. Och det är ju någonting unikt, bilden av Gud som kärlek, som fader och son och ande som älskar varandra. Och sen kallelsen för den kristne att älska Gud och älska sin nästa. Jag brukar säga det finns ju ingen religion som har bättre eller vackrare definition av livets mening än kristen tro. Eftersom kristen tro säger att livets mening är kärlek, att älska Gud och älska sin nästa. Och vi vet ju helt intuitivt att det finns ingenting viktigare än relationer än kärlek. Så det här bekräftar ju någon sorts aning som vi har i oss själva. Och varje människa som får chans att leva ett tag upptäcker ju det. Att det finns ingenting som slår goda relationer. Så kristendomen är verkligen unik på det sättet. Sen när det gäller hur vi ska förmedla kristen tro, så tror jag det är viktigt att man inte bara säger att det är en sak som gäller. Utan jag tror att vi ska tänka brett här. Kärleken i betydelsen, den kristna gemenskapen eller kristna som visar kärlek, är jätteviktigt. Men det är också det intellektuella. Det är också proklamationen av evangeliet. Det är också den heliga ande. Så här, när det gäller hur vinner vi människor för evangeliet, då ska man tänka ganska brett, därför att Gud använder alla möjliga sätt. Och vi ska ge uttryck för mer av fullheten av kristen tro. Inte bara säga att det är en sak som gäller.
Har vi fler frågor? Ja.
Hej, tack för bra föreläsning. Jag tänkte på när Hedenius och hans gäng drog fram där, när det var 50-talet eller vad du sa. Hur såg kyrkans svar ut på det, och finns det någonting vi kan lära oss av det till idag?
Just det. Hedenius, hans bok kom 1949, och då hade han ju varit igång lite innan dess, men boken tror jag att han kom 49, och sen var det diskussion hela 50-talet, den varade in på 60-talet. Om man kan lära sig, ja, det kan man göra. Det som hade blivit en huvudinriktning bland de akademiska teologerna i Svenska kyrkan, det var att man hade börjat säga så här: kristen tro har inget vanligt faktainnehåll som man kan ta ställning till. Kristen tro består inte av, nu blir det lite filosofiskt, det består inte av teoretiska satser. Språkligt sett, en teoretisk sats är en sats som antingen är sann eller falsk. Som att det ligger ett nya testament på bordet. Det är ju antingen sant eller falskt, och i det här fallet är det sant. En teoretisk sats. Sen finns det ju andra sorters satser, som till exempel stäng dörren. Det är ju inte sant eller falskt, det är en uppmaning som du antingen lyder eller ignorerar. Och då sa biskoparna, med en man som heter Anders Nygren i spetsen, att religion är inte teoretiska satser, sant eller falskt, utan religiösa satser är en egen kategori. Och det här var ju ett sätt att komma undan de intellektuella frågorna, finns Gud eller finns han inte? Och så tyckte man att man på ett sätt hade räddat tron, man hade fört undan tron till ett område som inte går att resonera kring förnuftsmässigt. Och Ingmar Hedenius, han hånade ju detta. Alltså att biskoparna hade ju förstört kristen tro genom att flytta den till ett område där den inte längre kan falsifieras. Och han kunde ju enkelt visa att så var det ju inte för apostlarna. De påstod att Jesus hade uppstått fysiskt och verkligt. Och om det inte var sant så skulle man inte vara kristen. De såg ju kristen tro som att den stod för teoretiska satser, antingen sant eller falskt. Så här kan man ju verkligen lära sig att man ska inte hålla på med sådana akademiska undanflykter. Det är lika bra att ta sanningsfrågan liksom head on. Antingen finns ju Gud eller finns han inte. Antingen har Jesus uppstått eller är han död. Och så börja jobba med sanningsfrågorna. Så det var den akademiska delen av Svenska kyrkan, så att säga. Mycket av väckelsefolket, de hade ju gjort på ett annat plan. De ville inte heller involvera sig i de här diskussionerna. Men de skyllde då, så att säga, på den heliga ande. I betydelsen att ja, men det är ingen idé att hålla på och diskutera och argumentera. Vi ska förkunna evangeliet, och så väcker den heliga ande tro. Och så hade de hittat en annan väg undan sanningsfrågorna. Och då blev det ju så här ironiskt, alltså att humanismen, upplysningsfilosofin, den växte och växte i vår kultur och mötte inte motstånd från kyrkan. För akademikerna höll på med sina krumelurer att religiösa satser var ateoretiska, varken sanna eller falska. Och väckelsefolket hade fått för sig att den heliga ande står i någon sorts kontrast till argument, och därför satsar vi på anden och inte argument. Och det är just det här som vi måste bryta med. Kristen tro handlar om verkligheten. Och finns inte Gud på riktigt, så ska vi lämna det här förstås. Och finns Gud på riktigt, så gör det all skillnad i världen. Francis Schaeffers bok som jag citerade, det här om att böja sig två gånger, den boken heter The God Who Is There, den Gud som finns till. Och det är ju en av hans huvudpoänger. Gud finns på riktigt.
Hej. Jag har en fråga som inte är en teologisk fråga, utan mer hur man tolkar statistik. Du presenterade statistiken över hur många som blir missionärer och att siffrorna pekar neråt. Jag undrar om det är, om man kan faktiskt tolka det som att det är ett yrke som inte är gångbart i en globaliserad värld. Och inte, ja, alltså, var skulle man åka för att idag för att missionera? Å andra sidan är det ju tusentals människor som söker sig till Läkare utan gränser och liknande grejer. Men just missionär, finns det yrket och var åker man då för att missionera?
Just det. Jo, det är yrket och kallelsen finns ju. Men det är sant, det är förstås så här att en del av de länder där missionärer från väst och missionärer från Sverige förde evangeliet för 100 år sedan, där är nu väldigt starka växande kyrkor. De behöver inte på det planet missionärer därför att de har en starkare kyrka än vad vi har. Så det är ju naturligt att det sker växlingar här, att man behöver inte fortsätta med samma sorts missionsarbete århundrade efter århundrade. Men det är ju fortfarande så att det finns platser på jorden där man inte har hört evangeliet, som inte har Nya Testamentet eller en evangeliedel på sitt språk. Så minskningen av antalet missionärer är inte att det saknas arbetsområde, utan det skulle jag säga att det har med den andliga temperaturen, att vi är mer vi är inte så överlåtna åt evangeliet helt enkelt som man var i väckelsetider.
Ja, jag tänkte höra angående det du berättade om att just kyrkan ska stå upp för det som är sant och så vidare. Jag har hört sägas att det har varit sammanhang där det har varit på tal att ta bort vissa delar av trosbekännelsen bland annat. Alltså det här med jungfrufödelsen bland annat. Och jag undrade bara över det. Sanningshalten är det och i så fall och vilket sammanhang det har kommit upp. Att det, om det verkligen är så att det har kommit upp den frågan och så vidare. Och i så fall i vilket sammanhang?
Just det var nyligen en debattartikel i Kyrkans tidning från en präst som drev den sortens tankegångar. Man gjorde ju nyligen också en undersökning där präster fick svara på om man tror på Jesu kroppsliga uppståndelse, alltså att Gud uppväckte Jesus fysiskt. Och i Västerås stift så var det ju 75% som svarade ja, vilket ju betyder att 25% svarade nej. Så, och det är ju ingen hemlighet att det finns, kanske framförallt i Svenska kyrkan men också i några av frikyrkosammanhangen, så finns det radikal liberal teologi. Och liberal teologi, alltså, liberal betyder ju att man är fri, och i det här fallet att man står fri i förhållande till vad de bibliska texterna påstår, alltså att man inte bryr sig om det. Och det är en väldigt tragisk utveckling att kristna och kristna ledare blir sekulariserade i sin tanke och i sin tro och väljer att låta ett sekulärt perspektiv dominera, och så plockar man bort sånt som man inte tycker passar med det sekulära perspektivet. Och det är klart det är massa som inte passar med det sekulära perspektivet, som jungfrufödelse eller Jesu kroppsliga uppståndelse. Men det här är det mycket hederligare att säga att jag väljer att inte vara kristen, och framförallt jag väljer att inte vara präst eller pastor eller ledare om man drar iväg åt det hållet. Det man borde göra är ju att man borde se kontrasten här mellan kristen tro och sekulär humanism. Kristen tro utgår från att det finns en Gud. Och i så fall är ju jungfrufödelse inget som är oförnuftigt eller logiskt omöjligt eller irrationellt eller någonting sånt där. Om Gud har skapat universum, om Gud har skapat människan, om Gud har skapat fortplantningsförmågan, är det klart att Gud kan välja att kliva in i mänskligheten på ett sätt som bryter det vanliga sättet som han låter människor bli till på. Och det är ju absolut inget konstigt eller så. Det blir ju konstigt bara först om du har bestämt dig för att universum är ett regelbundet system av inomvärldslig orsak och verkan. För det är klart, då kan inte ske någon jungfrufödelse och en död kan inte uppstå. Men då har du ju förnekat det som är själva utgångspunkten i kristen tro. Gud finns som skapare. Därför är universum ett öppet system av orsak och verkan. Så lagbundenheten finns här, men det är ju öppet så Gud kan gripa in. Hur och när han vill, förstås. Han upprätthåller systemet, det är han som har skapat det. Han kan ju tillföra någonting nytt in i det systemet. Så ja, man kan ju ta det som ett exempel på brist på apologetik. Man har inte fått hjälp att tänka igenom de här frågorna. Och så har man då istället lite omedvetet börjat acceptera sekulära utgångspunkter. Och så tvingas man modifiera kristen tro så det inte längre är kristen tro.
Då har vi en sista fråga här borta, tror jag.
Tack så mycket, Stefan. Jättetrevligt att lyssna på dig. Du har tagit upp positiva exempel på kunskap och hur vi kan bygga upp vår kunskap för att kunna försvara vår tro. I det finns kanske negativa eller vad ska man säga, saker som strider mot vår tro och att vi ska förbereda oss genom att inhämta kunskap om argument mot. Så Paulus och andra, de var inte okunniga vad gällde argument mot kristen tro på den tiden. De var väl insatta i det och kunde bemöta de argument som kom upp. Min fråga till dig är, vad har du mött som har utmanat dig väldigt mycket i din egen tro och på det sättet har förstärkt din tro, att du har brottats med de frågorna? Apologetiskt.
Det är ju genom åren ganska många olika frågor. Det har ju gått i perioder. När jag läste teologi vid Lunds universitet så var ju frågan om Nya testamentets historicitet och övergripande Bibelns historiska trovärdighet. Det var ju förstås en jättefråga eftersom det utmanades hela tiden. Och mängder med påstående att det här är inte hållbart längre och man skrev om olika saker. Som ju tvingade mig att jobba en massa med de historiska frågorna. I samband med att nyateismen kom, det var kanske inte helt nya argument, men det kom ju med en intensitet, ett antal frågeställningar runt gudstro, runt definitionen av tro, runt bevisbörda, runt vetenskap. Där de ju, nyateisterna, det är ju som Richard Dawkins eller här i Sverige, Christer Sturmark och så. De har ju tvingat oss kristna att gå in i diskussioner som vi kanske annars inte har varit inne i. Tvingas oss att tänka igenom frågeställningar som vi annars inte hade tänkt igenom. Så, och det är på ett sätt bara bra. Alltså att man blir utmanad själv. Att försöka reda ut det här. Ja, men hur är det egentligen? Hur hänger det här ihop? Så det är ganska många olika frågor. Jag har ju jobbat som skolevangelist på 80-talet och sen varit väldigt mycket ute på högskola och universitet och haft presentationer av kristen tro. Och det kommer ju hela tiden upp frågor som är bra frågor. Det kommer också upp sådana som är mindre bra, kan man väl säga, som mer är uttryck för fördomar och att kulturen inte är så speciellt djupsinnig i de här frågorna. Men det dyker också upp frågeställningar som är viktiga frågeställningar och som har tvingat mig då att prata med andra, att försöka läsa in, försöka tänka igenom. Ja, vad ska man säga som kristen om den frågan eller den frågan? När jag var skolevangelist på 80-talet så bestämde jag mig för så här att försöka utvärdera. Jag hade massor med lektioner i religionskunskap. Vi presenterade kristen tro, 10 minuters intro och sen så diskussion med studenterna eller med gymnasisterna. Och det gick ju olika bra förstås. Ibland känner man att ja, men vi svarade bra på frågorna. Det, liksom, det var meningsfullt. Vi knöt an bra. Vi hade bra upplägg och så. Och ibland känner man den där frågan. Det blev inte bra det vi sa. Och jag bestämde mig efter varje lektion att försöka gå igenom. Vilka frågor svarade vi inte bra på? Vad borde vi ha sagt? Alltså, vad är en kristen respons på det man försöker systematisera här? Vad kan man säga? Och så försöka liksom tänka igenom det. Så nästa gång frågan kommer upp, man kan säga någonting som är vettigare, bättre, mer genomtänkt. Och det där tycker jag att det finns anledning att ha som mentalitet. Inte vara rädd för en ny frågeställning. Okej, här är en fråga. Vad ska man säga om det? Hur kan man tänka som kristen? Och det intressanta är ju att det finns inga nya frågor. I kyrkans historia finns massa kloka människor som har tänkt på det här och formulerat möjliga kristna svar. Och det finns idag ett växande antal riktigt duktiga kristna apologeter och filosofer som kan hjälpa oss. Och vi ska ju förstås ta all hjälp vi kan. När man själv inte har fackkunskapen eller liksom själv behärskar ett område, att ta hjälp av de resurser som finns. Och idag genom nätet så är det ju lättåtkomligt. Vi kan ha liksom omedelbar tillgång till det. Så därför ska man inte vara rädd för frågor. Man ska ta dem som en chans att lära sig mer, att kunna ta ett steg vidare och inte bara nöja sig med en viss, kan man säga, en viss floskelsvar som man kanske har hört eller själv upprepat, utan verkligen se till att, men vad är ett bra svar på den där frågan?